A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I veckans avsnitt av Lund på djupet ska vi diskutera en av svensk fotbolls mest polariserande frågor. VAR, eller Video Assistant Referee. Ska det vara något vi har i allsvenskan och svensk fotboll eller inte? Vilka är fördelarna? Vad finns det för nackdelar? Och varför har diskussionen kring VAR blivit så pass infekterad?
Alla andra framstående europeiska fotbollsnationer har infört VAR utom Sverige.
Ibland kan det liksom vara 4-5 situationer i en match där domaren ska ut och titta på en skärm, och det kan bli väldigt ryckigt och det kan ta lång tid och hela den biten. Så att jag tycker att det är fantastiskt som det är nu.
FIFA took the decision some years ago that VAR was the way to go, and I think it's just about time that all the countries will follow it.
VAR infördes i tävlingssammanhang 2016 och är nu ett givet inslag i den globala fotbollen och de stora mästerskapen. Men medan systemet nu är en självklarhet i Champions League, Premier League, La Liga, Serie A och Bundesliga är det än så länge tvärstopp i allsvenskan. I nuläget är högsta ligorna i 37 av 55 europeiska länder utrustade med VAR, inklusive våra grannländer Norge och Danmark. Men diskussionen pågår i Sverige. Basen för de svenska domarna med internationella uppdrag, han vill införa systemet, men flera av elitklubbarna har röstat emot VAR. Fotbollsförbundets ordförande Fredrik Reinfeldt har å andra sidan sagt att VAR är vår framtid. För att reda ut frågan har vi bjudit in Jonas Eriksson, tidigare fotbollsdomare på internationell elitnivå, och Simon Bank, krönikör på Sportbladet, som varit negativ till VAR ända sedan systemet introducerades.
En av våra gäster, Jonas Eriksson, du var en av de första svenskar som stötte på VAR i U20-VM 2017. Vad var din upplevelse då?
Fullständigt kaos. Ingen visste någonting. Man ska veta historiskt sett att när Blatter fanns på sin position, vilket förde med sig en hel del negativt, så var det aldrig diskussioner om VAR. Till slut fick vi målkamerateknologi 2014. Men det som hände gick så otroligt fort. Vi ska veta att Infantino, när han var på UEFA, var också emot all form av teknologi. Men så fort han bytte sida så blev det tekniska otroligt intressant. Och det var en tid när ingen egentligen visste vad man skulle göra. Man skrev ett 75-sidigt protokoll som fortfarande finns kvar idag, som inte har uppdaterats speciellt mycket. Trots att det skrevs väldigt teoretiskt utan att ha provat på och mött på de utmaningar som VAR minst sagt står för idag.
Ändå minns jag att jag pratade med dig på våren 2018. Då var du ändå försiktigt positiv till VAR. Hur är din inställning idag?
Ja, den är absolut inte lika positiv som den var före VM 2018 och även under och efter VM 2018. Jag tycker att systemet som det hanterades då, de beslut man gick in på och framförallt på det sätt som domarna agerade, var betydligt bättre. Ju längre vi såg VM 2018, ju mer fick man lite funderingar på vad som egentligen gällde. Men många av de stora besluten blev rätt just i det mästerskapet. Sen hade vi en finalmatch när man var inne och kladdade på fel saker. Men därefter så har jag, precis som väldigt, väldigt många andra, fått många frågor och tankar och funderingar på om det där verkligen är rätt väg att gå vidare.
Simon Bank som är vår andra gäst. Du har varit väldigt tydlig. Du har jämfört det med Talibans, New Public Enemy, New Public Management, jaga procenter, döda sporten. Ja, det ena med det andra. Och jag menar, du tar orättvisa 8 dagar i veckan hellre än det här så kallade rättvisa. Vad var det som gjorde att du direkt insåg att du inte gillar VAR?
Alltså en bred bild egentligen. Och det är väl lite mitt förhållningssätt. Jag tycker att det mest sorgliga med VAR är väl sättet vi pratar om VAR. Att vi går in i enskildheter, att det handlar om funkar systemet, funkar det inte, hur många procent blir det rätt, hur många procent blir det fel, hur lång tid tar det för oss att vänta på beslut och domslut och sådär. Men mitt förhållningssätt från dag ett var ju lite att det här är en sån oerhört stor diskussion. Det är ett ingrepp som förändrar hela vårt sätt att se, inte bara på fotboll utan på världen i princip, på bilden. Vad är sanning för någonting? Det är alltså ett ämne som borde diskuteras på, ja, med ursäkt för en stor hatt här, men på ett filosofiskt plan, för att det är det handlar om egentligen. Vad är människa? Vad är idrott? Vad är fotboll? Vad är rättvisa och så vidare? Vi borde prata om det som filosofi, med, som vad det gör med oss som människor, inte bara som iakttagare eller som publik och så vidare. Så det är väl en väldigt stor och djup bild som fick mig att ta avstånd från VAR. Sen kan jag dela alla de invändningar som finns i det lilla också, men jag tycker att det är inte ett ämne som ska pratas utifrån enskildheter eller utifrån hur väl eller icke väl det fungerar. Jag tycker att VAR som ingrepp i fotbollen liksom bevisar ett helt fel sätt att se på sport, på människor och på världen. Det är det stora, stora svaret.
Om man ser fotbollen, för jag kan känna ibland att man fastnar i kanske en bild man fick den dag man förälskade sig i fotboll, att man tycker att det här är liksom grundläggande, för jag menar, allt har ju ändrats. Jag menar, en gång i tiden var det 0 avbitar, nu kan vi ha upp till 5 avbitar, och alltså man ändrar på alla sätt och vis, och jag var i grunden lite positiv till det här. Jag kan fortfarande tycka att det är lite spännande när man håller på ett lag och fått med sig ett VAR-beslut och hoppas på att få en straff, för att jag ändå vill ha den här rättvisan. Kan vi inte jobba mot att hitta ett system som funkar lite bättre då?
Det gör man naturligtvis, men jag tycker att den frågan som man ska besvara som fotbollspublik, både arenapublik och tv-publik eller allmänt intresserad eller aktiv inom fotbollen, är om vi tänker oss ett VAR-system som fungerade fullkomligt perfekt, för det kommer väl med tid, vi kommer väl kunna landa där, att det fungerar perfekt. Säger man ja eller nej till VAR då? Och jag säger fortfarande nej, jag tycker att det är det vi ska arbeta utifrån, för att är du motståndare till VAR men tycker att ett perfekt VAR-system, det borde vi ha, ja, men då måste man ju också acceptera att det finns en process och en utvecklingsfas och en utbildningsfas och en tillvänjningsfas. Så tycker man det, då tycker inte jag att då man inte är VAR-motståndare, utan då är man en avvaktande positiv vad det gäller VAR-frågan. Så jag tycker fortfarande inte det, av jättemånga skäl. Jag tänker på när VAR då implementerades från början i IFAB, de som sköter, som äger frågan om regler inom fotbollen. Deras främsta argument för VAR var att vi har nu kommit till en tid i takt med den tekniska utvecklingen där du kan se en fotbollsmatch, säg en Champions League-semifinal eller så, där 500 miljoner människor kan i realtid ha tillgång till bilder som visar vad som är rätt och fel i ett domslut. Den enda som inte ser det, domaren. Är det verkligen rimligt? Och då vill jag ju foga till den diskussionen att 500 miljoner människor kan ju också i realtid se att Erling Braut Haaland borde inte avsluta själv. Han borde passat bollen 5 meter till höger, för då har Manchester City gjort 1-0 genom De Bruyne. Är det rimligt? Eller borde vi stoppa tiden där också och se till att Haaland fick ta en second opinion och slå den här passningen? Det är liksom grundproblematiken.
Om vi bara tar det till teknikfrågan, så är det ju, jag fick ett mejl när jag skrev om det här avsnittet att jag skulle prata VAR med er, så skrev Kim in att liksom, han menar att AI-utvecklingen kommer göra att vi kommer just nå det du pratar om, Simon. Tror du att det är så också, Jonas, att vi kommer nå en tid där liksom Man kan läsa av allting med hjälp av den nya tekniken. Man kan mata in lärdomar att troligtvis är det så här att vi kan närma oss i alla fall 100% rätt.
Nej, det tror jag inte. Jag tror att vi kan göra det vad gäller de binära besluten. Innanför, utanför straffområdet, offside eller inte offside. Och vad gäller offside är vi ju där idag med den semi-automatiserade offside-teknologin som kan positionsbestämma spelaren, chip i bollen. Men vad gäller bedömningar så ser vi olika. När vi tre ser en match så tycker Olof att det är straff och jag tycker att det är filmning och Simon säger spela på. Det kommer aldrig en dator, aldrig att AI kan kliva in på det. Och det är människor som kommer att bedöma de situationerna. 90% av regelboken handlar om tolkningar. Det är samma när vi ser en match, det Simon nämner här. Var det rätt av Haaland att passa eller skjuta? Ja, jag tycker han borde ha passat. Du tycker han borde ha... Alltså, vi ser saker olika beroende på varifrån vi kommer, vilka ingångsvärden vi har, vad vi tittar på, vad vi söker, författade meningar. Och det gör att alla beslut som VAR ska ta som handlar i en gråzon, vilket är många, det kommer att bedömas olika. Och en dator kommer aldrig att kunna ersätta människan. För då kommer vi ha datorer och avatarer som spelar. Och den dagen vi närmar oss den, ja, då vill inte jag vara med längre. Då vill inte jag se fotboll. Då har jag tappat allt vad jag en gång signade upp mig för.
Hur ser ni, om ni bara svarar kort på målkamerateknologi? Vill ni ha det?
Ja.
Absolut, absolut. Jag håller med Simon. Det är binärt, det är enkelt, det är tydligt. Det finns inga diskussioner. Visst, någon gång av alla situationer har det funnits ett tekniskt haveri, men vi har också flygplan som kraschar emellanåt. Så att, men grunden är jättebra.
Vill ni ha den här teknologin för att hjälpa till att avläsa offside lite bättre?
Alltså inte att läsa av det lite bättre, för det tycker jag är en... Alltså alla, som Jonas var inne på, alla binära beslut, det finns ett uppenbart rätt och ett uppenbart fel. Jättebra tekniken kan hjälpa oss med det. Men även offsiden är svår. Det krävs, det är inte nära tekniken har löst det fullt ut. Men när vi kommer till den dagen att vi kan se exakt genom AI, göra bedömningen av positioner, av tillslaget och så vidare, så ser jag inga som helst problem att man implementerar det.
Nej, och jag håller med Simon där. Jag tycker att det ligger någonting att vi kan få ut det rätta beslut. Samtidigt så det jag ogillar med hela diskussionen, det är det att vi får en regelbok och en fotboll som spelas i Champions League och vi får en annan som spelas kanske i Allsvenskan och så får vi en annan som spelas i Division 5. Där vi alla började någon gång att spela eller på juniorfotboll. Vi får olika regelböcker. Folk förstår inte vad som gäller. Vad är det här för någonting? Fotbollens styrka var ju att man kunde resa var som helst i världen. Se en match, förstå reglerna. Och alla samlades kring samma lägereld. Men nu har vi en regelbok som spretar åt ett håll för att FIFA vill göra allt för att försvara den digitala fotbollen. Och så har man en fotboll som 99,89% av världen spelar som hamnar vid sidan. Och det är inte bra, tror jag, för utvecklingen. Jag tror att styrkan i fotbollen har varit en sport, en regelbok. Alla förstår den. Där är vi inte idag och vi är på väg därifrån dessvärre.
Om vi ser på basstatus så är det ju mycket mer omdiskuterat. Du nämnde ju VM 2018 där ju FIFA hävdar att man gick från 95,6% rätt till 99,35% rätt. Hur man nu mätte det, och efter EM 2021 pratade ju Rossetti, VAR-chefen, att de besluten var 100%. Alltså, det finns ju massa sådana parametrar. Men hur upplever ni att VAR-status är nu? Vi ser en revolution i Norge exempelvis, Simon, och ja, var Premier League mycket kritik?
Nej, men den diskussionen, för att återkomma till det som jag sa i början, så tycker jag att den missar målet lite grann. För det handlar inte om... Först vill jag säga, jag håller med om att när Colina sitter efter VM 2018 och stolt konstaterar att de lanserade ju FIFA-siffran 99,3 eller vad det var som en oerhörd framgång. Och jag håller med, 99,3 rätta domslut är fantastiskt. Men 95% korrekta domslut av domarna på planen är också fullkomligt fantastiskt. Men diskussionen som följer nu, det handlar ju om implementeringen, om hur den används. Det handlar om den stora frågan. Ska VAR finnas eller inte? Och jag tycker man ska också landa i sådana frågan. Varför just nu? Varför har vi just nu landat i att det blev så oerhört viktigt? Och det enkla svaret är att tekniken är mogen. Vi har en teknik som kan ta upp oss till 99,3% korrekta domslut. Men det är bara en liten del av det. Det handlar ju också om att det är enkelt att fotboll har blivit så oerhört viktig. Att det handlar om så stora pengar. Vi kan inte låta en kille som heter Martin Hansson bestämma var miljarden landar någonstans. Det är inte rimligt. Det måste liksom andra bestämma. Det måste vara vetenskapen som styr det. Och det handlar om att kapitalism gifter sig ganska dåligt med osäkerhet. Den vill ha en så förutsägbar idrott som möjligt. Vilket ju i grunden går emot vad sport är. I sportens grundskäl, inte bara i fotboll utan även i de mer matematiska idrotterna, så har man implementerat små delar som är till för att det ska vara oförutsägbart. För att se till att det ska finnas en öppning för den lilla och slå den stora. Men all form av utveckling i den moderna fotbollen handlar ju om att det ska bli mer förutsägbart, om det är ekonomiska regler eller multiägarskap eller vad vi nu vill. Allting handlar om att du ska veta som amerikansk investerare att du får avkastning på dina pengar. Var det bara liksom en del av den utvecklingen?
Ja, men tror du verkligen att det är kapitalism? För mig låter det så utstruerat. Jag är liksom så att tänka mig att Infantino tänkte på det när han hade blivit ny FIFA-president, att det var det som drev honom. Men du tror det?
Ja, eftersom det är en av the stakeholders, intresseägaren och fotbollen. Den andra delen är ju de som vi representerar, vi som sitter här, det vill säga medierna, det vill säga tv, som är den stora investeraren inom fotbollen. För tv så är ju VAR perfekt. Det är ju en dröm att kunna sitta efter en VM-semifinal och ha Jonas Eriksson i studion som berättar och vevar VAR-bilderna fram och tillbaka och sociala medier kan koka över och indignation över hur om Rosati tolkade rätt eller fel från en befintlig reprisvinkel. Det skapar drama, det skapar rage bait, säger man med de sociala medier, att vi är vansinniga. Så det är jättebra för medier, det är jättebra för tv framförallt, och det är jättebra för de som investerar stora pengar i fotbollen.
Men om jag då ska vara lite så, jag menar, folk blir skitförbannade på domar i Sverige trots att vi inte har VAR. Alltså ragen finns ju där, och Jonas Eriksson sitter kanske i Discovery Studio och läxar upp någon domare istället. Så att det spelar ju ingen roll VAR eller ej, vi har ju de här diskussionerna likförbannat.
Ja, och det ska vi ha. Det är en vital del av fotbollen, är ju domardiskussionen. Det har liksom varit sedan fotbollen föddes. Skillnaden är ju det som rör domarrollen. Så det var också ett argument för VAR, att det ett sätt att skydda domarna, vilket är ett totalt befängt argument. Förut när Jonas Eriksson, för det hände vet jag, 2012 dömde fel, då kunde Jonas Eriksson säga så här: ja, men utifrån min position där jag stod så såg det ut som straff. Det vill säga Jonas Eriksson var Gud. Och hur ifrågasätter man Jonas Erikssons blick? Ja, jag kan tycka att han är idiot, att han är blind eller vad som helst, men jag kan inte ifrågasätta hans moraliska ståndpunkt i det. Han, utifrån hans position, kanske det såg ut som straff. Och jag har inga motargument mot just det. Idag däremot, när Jonas Erikssons efterföljare har tillgång till samma bilder som jag har och fattar ett annat beslut, då är han inte skyddad överhuvudtaget. Då kan man tycka på ett helt annat sätt, för att vi har tillgång till samma bevisning som domaren har. Det är ett helt annat. Alltså, domaren är mycket mindre skyddad idag än vad han var för 10 år sedan.
Och det retoriska, för att hänga på det du säger Simon, det är det att i England, där man har pratat om dåliga domare i alla tider, det vet vi om som har följt Premier League, men nu pratar vi om korrupta domare. Nu pratar vi om domare som dömer för storklubbarna, som har en agenda att döma mot Liverpool, som avskyr Klopp och som, jag menar, alla de här teorierna, de fanns inte tidigare på samma sätt. Det var, ja, men de dåliga domare, otränade domare, fega domare, men nu kan vi dissekera på ett helt annat sätt. Och det är ett problem, för när du går in med de ingångsvärdena, nästa match som Michael Oliver dömer eller David Cote som satt i VAR-bussen helgens minst sagt omdebatterade match, då kommer han att granskas baserat på hans insats där, vad som hände och hur man ser på honom. Så den debatten har blivit annorlunda, och jag trodde ju det kanske var naivt, eller också var vi många som trodde att nu kommer vi att prata mindre domslut. Nu kommer det kommer att bli färre diskussioner. Jag tänkte när jag satt med i SVTs studio sommaren 2018, ja, men det blir en sommar här. Sen kommer vi inte att prata domslut, för att det kommer att bli rätt allt. Men så är det ju inte, tvärtom. Jag får mer jobb, jag får mer samtal. Vi diskuterar det här, men vi diskuterar på ett lite annat plan än vad vi trodde att det skulle vara. den första gången när vi satt där sommaren 2018.
Ja, och det du syftar på var ju Manchester City, Liverpool och Doku som sparkade. Och där enligt Klopp, Liverpools tränare, bara bollen emellan räddade livet på McAllister. Det var väl också kanske en överdrift, men straff skulle nog ha varit. Men om vi återvänder till det här, du som varit närmare FIFA och UEFA än vad vi har varit, Jonas. Vad tror du låg bakom det här skiftet, att man liksom gick i den riktningen under Infantino? Jag har ändå svårt att säga att liksom kapitalismen är där inne och styr, men jag kan ha fel.
Nej, men jag tror när Infantino kom in såklart som ny president mitt i en mandatperiod, så ska man visa handlingskraft och man ska ta en ny riktning. Och vi såg ju åren före det när Infantino var generalsekreterare för UEFA tillsammans med Platini, så var det extra domare. Man var mot målkamerateknologi, man var mot digital fotboll. Det var extremt tydligt. Men samma sekund som Infantino satte sig på sitt EasyJet-plan och flög till Cardiff för att åka på IFAB-konferensen, det var det första han gjorde. Det var första uppdraget som FIFA-president. Så åkte han dit och pratade om att vi måste hitta en digital lösning på fotbollen. Det var ett statement, en programförklaring. Hade han tänkt igenom det? Hade han en långsiktig plan? Det tror jag inte. Jag tror att det här var, jag måste säga någonting. Och sen blev det en plan framåt just där och då. Som sen matchar in med vad Simon säger, absolut. Och att den ligger i linje med de diskussioner som finns. För det var inte planerat. Jag vet själv om några veckor efter hans presskonferens, den första, så åker jag på en kurs. Och det har inte stått en rad om att vi ska träna VAR, men när vi kommer dit finns det tre olika teknikföretag som alla ska sälja in sin utrustning. Infantino är där och tittar. Ingen vet vad som ska hända och hur det ska funka, men det ska in. Och vi får veta att det här ska in så fort det går. Confederations Cup, VM i Ryssland. Det var inte så här att vi ska köra det här, testa, säkra, se till att det funkar bra, utan in med det så snabbt det går. Så jag är helt övertygad på det som var anledningen till att det gick så otroligt fort från tanke, förslag, implementering i skarpt läge. För vilken annan produkt, oavsett bransch, sätter man in när det är som viktigast utan att ha testat det först i mindre sammanhang och verkligen provtryckte och att det funkar bra? Ingen förutom fotbollens värld.
Jag trodde ni testade på U20-VM om det var i Sydkorea.
Oja.
Utan att ni körde det där som en slags förkörning.
Absolut, en förkörning. Och det testades också på Confederations Cup sommaren före. Men där var det ett fullständigt haveri om man går tillbaka och tittar på bilder, klipp, läser vad som hände. Det fanns ingenting som funkar. Det är väl ungefär som man får börja någonstans med det som hände i Korea. Var inte bra. Vill man lära sig av misstagen, man hade ett protokoll, det testades några gånger därefter, men nej, jag tycker inte att det var klart riktigt att det ska testas skarpt i ett VM i det läget.
Vad tror ni det beror på att så många ändå anammat det? Jag menar, det är ju ingen hemlighet att Sverige står utanför, men i princip alla toppligor och neråt, det är väl 35 länder som har det nu i UEFA. Vad tror ni det beror på, Simon, att så många bara köper det?
Nej, men jag tror att det är, man ser ju hur fotboll fungerar på annat håll. Det är väl som när Jonas kollegor i Sverige, domarna, är för VAR, för att då kan vi lättare liksom ställa om till spelet ute i Europa. Det är klart att om Premier League kör VAR och de är bäst i världen, om Spanien kör VAR och de är näst bäst i världen, då vill man ju vara med på den båten. Det är så som fotboll spelas och det är de signalerna som skickas ner genom hela fotbollens ekosystem. Vi lär oss genom tv hur fotboll ser ut. Och för att återkomma till, liksom, jag tror inte heller att det är så att det var en kapitalistisk konspiration där Infantino satt och klappade en angorakatt och skickade ut sin order. Jag tror däremot att drivkrafterna bakom handlar om pengar. Det handlar om att de viktigaste delägarna i den moderna fotbollen kanske är de stora globala ägarna. Som vill ha pengar tillbaka på sina investeringar, som har garantier för sina investeringar. Och sen är det medierna, vi, tidningar, tv framförallt, och i någon förlängning sociala medier. För oss så funkar VAR toppen bra, ännu bättre nu än vad det kommer att göra om VAR nog funkar perfekt. Det är diskussioner och det är ilska och det är, men ett helt felaktigt fokus, som Jonas var inne på. Mer domarfokus idag än någonsin har varit inom sporten fotboll.
Och jag tror, jag bara själv som jobbar på tv-blog, jag liksom inte, det är inte det jag upplever att man pratar om. Fan, ska vi ligga på när vi köper rättigheter om VAR? Alltså För mig låter det med det som Jonas säger, mest slumpartat. Ja, men någon som vill göra ett statement. Jag menar, Gianni Infantinos FIFA är väl inget någon av oss hyllar med vare sig öppenhet. Det är ju ibland som man saknar sig platt och presskonferenser, man åtminstone kunde ställa frågor. Det kan man ju inte idag. Det är fascinerande att i så fall hela fotbollsvärlden åker med på detta, så att säga.
Nej, men en anpassning utifrån från en tidsanda, det, vi påverkas ju alla indirekt av vart världen är på väg någonstans, vilka krafter det är som styr världen. Och återigen, det är därför vi ska ha den stora diskussionen om frågor som den här och inte liksom gå ner på enskildheter och detaljer. Det är också kopplat till vad är bilden idag? Vi lever i en bildernas epok där om du går ut och käkar en middag någonstans, så tar du en bild på din mat och lägger upp den på dina sociala medier. Bilden är verkligare än vad verkligheten är. Det handlar inte om hur maten smakar, utan om hur den ser ut och vad den gör med bilden av dig i förlängningen. Vi lever i bildernas tid och i den tiden så får vi var. Det är liksom ingen slump. Det handlar om att vi har vårt sätt att förändras som människor. Vårt sätt att se på varandra och för all det då att se på fotbollen också. Du kan titta på, om du åker och tittar på en match med Paris Saint-Germain och Leo Messi för några år sedan skulle slå en straff. De allra flesta ser ju den straffen genom sina mobiltelefoner på läktaren. De ser den inte med sina ögon längre. Och att i den här tiden så får vi samtidigt var. Det är ju liksom ingen jätteslump att de fenomenen och de utvecklingsstråken sammanfaller.
Nej, det enda jag kan tycka är att fotbollen ofta är ju lite konservativ, att man håller emot. Men här verkar man ju då ge efter. Och jag menar, om då Jonas var positiv och jag var positiv och vi har gått mer. Du var ju klar på din inställning från början och hade sett igenom det här, men vi andra, vi är ju en del som inte då har sett igenom det på samma sätt, och där jag fortfarande kan säga att det finns en fördel att gå åt det. Jag vill liksom inte ha Martin Hansson, hans Thierry Henry och Irland bränner VM. Helst vill jag undvika det, men jag förstår att det också finns baksidor av det hela. Om du hade varit på väg in med ett inspel när jag bröt av Jonas.
Nej, men jag tror det vi diskuterar nu, det är det VAR som dök upp, som kom. Och det är klart att när FIFA säger VAR är prioriterat, det ska in till VM, det skickar en signal till alla förbund att det här är prioriterat, vi tror på det. På samma sätt som när Platini och Infantino sa, vi ska ha extra domare, vi vill att alla länder inför extra domare. Då helt plötsligt så exploderade antalet länder som gör det. När de 2006 sa, det är viktigt med domare på heltid. Det fanns en VM, domare i VM 2006, Graham Paul. Han skulle ha fått finalen om det bara var att han inte hade visat tre gula kort i en match, som ju man kan tycka är lite ett ganska enkelt misstag att undvika. Men det har alltid funnits de här symbolhandlingarna där man satsar på någonting och då ska alla följa med, såklart. Och jag tror att det enkla det vi är inne på nu är att den teknologin som har utvecklats där det är möjligt att ske, där vi kan sitta och bedöma i efterhand, där vi har tillgång till alla bilder, den finns där, men vi kommer aldrig att bli klokare, för fotboll är 90% bedömning. Och de 90% bedömning, det är olika om det är Michael Oliver som sitter i bussen eller om det är David Cote. Det är skillnad om det är en domare som har funnits och jobbat där länge eller kort tid. Och det kommer alltid att vara så. Så vi kommer aldrig att få den där gudomliga samlingen som alla hoppas att vi ska kunna uppnå.
Vad är bilden från de svenska domarna idag, Jonas, just kring att de har ju varit tydliga med att de vill ha VAR, och det finns väl både att de vill undvika att göra fel, men också att det finns en karriärväg via UEFA, och om man inte dömer VAR kanske det blir svårare.
Ja, men vi kan ta den här karriärvägen som har diskuterats så mycket, för den har dykt upp som ett argument från domarna, och så pekar många på sig, men titta, de får ju matcher. Ja, absolut. De domarna som redan nu har kommit upp och blivit utbildade, de får matcher. Men jag är övertygad om att FIFA och UEFA väljer andra domare som tränar med VAR regelbundet, där språket är gemensamt. När man befinner sig ute på en plan, 75 000 i München som skriker och du ska kunna prata, då är det skönt att kunna gå till sitt hemspråk. Att inte behöva gå till engelska eller ha den delen. Så att det kommer att påverka domarnas möjligheter så småningom få. Men det är inte för domarnas skull vi har VAR. Det är absolut inte. Det är också att kunna få domare som vågar döma, för det orimliga som blir i slutändan, om vi nu har bestämt att vi ska ha VAR, det är att vem vill vara domare när alla får se det beslut som ska tas och ha ett beslutsunderlag, men en stackare som ska ta beslutet inte får det. Det blir någonstans djupt orättvist, och det innebär att på 10 år då kommer vi ha färre människor som vill bli domare. Och när det blir färre som vill bli domare, då kommer vi få en ännu sämre kvalitet än idag.
Hur ser du på det, Simon, som ju ändå är tydlig åt andra hållet?
Nej, men det är ju en separat fråga. Det är väl ungefär som med svenska klubbar också. Jag är övertygad om att om du arbetar den sportsliga delen av en allsvensk klubb så finns det jättegoda argument om du vill hävda det. Det vill bli så bra som möjligt, vilket är deras jobb att tänka. Så det finns jättebra argument för att slopa 51%-regeln. Snabbare väg till pengarna. Det vore bra för IFK Göteborg eller Djurgården på jättemånga sätt, rent vad gäller ekonomiskt, att slopa 51%-regeln här och nu. På samma sätt vill svenska spelare kunna tävla i Europa League och göra det så bra som möjligt. Det är klart att de skulle må bra av att ha VAR i sin vardag i allsvenskan också. Så det finns massor med delargument i det här som talar för VAR. Det är liksom ingen som kan ifrågasätta det. Men frågan återigen är väldigt mycket större än så. Oavsett vilken liksom del man nu går in i så måste man ta det stora perspektivet. Och i mitt fall så det finns ett sånt tacksamt stort perspektiv. Vi kan gå till den kanske det största konstverk som fotbollshistorien har. Argentina mot England 1986. Maradona på 5 minuter. Han gör ett fotbollshistoriens bästa mål och han gör fotbollshistoriens fuskigaste mål.
Maradona just walked away from huddle then. They're appealing for offside. The ball came back off the foot of Steve Hodge. And Maradona gives Argentina the lead. The England players protesting to the referee. At what point was he offside? Or was it a use of the hand that England are complaining about?
Om vi tänker oss att det där har hänt under VAR-epoken, då finns det två vägar att gå. Det ena är att de upptäcker på VAR, vi blir av med Maradonas handsmål. Förändra hela fotbollshistorien. Kan man tycka är bra, kan man tycka är dåligt. Alternativ två är att domaren, trots VAR-bilderna, ser inte handsen. Den är ännu bättre maskerad än vad den kanske var då. Vad händer med den domaren då? I liksom svallvågorna efter Falklandskriget, en VM-kvartsfinal. Där vi ser, tycker vi, på VAR-bilderna att men det där är ju hans. Domaren misslyckas av någon anledning att göra det. Är domaren skyddad då? Eller är han utsatt för en, i princip en livsfara istället? Det är liksom frågor att ställa sig.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ja, tyvärr. Utsätts i domaren för livsfara, vare sig det finns VAR eller ej, eftersom fotbollen på något sätt kokar över ibland och det är ju en annan fråga. Men det som jag undrar är, kan Sverige stå utanför? Kommer UEFA tvinga oss? Vad tror du, Jonas, som ju har bättre ingångar i de organisationerna än vad jag och Simon har?
Jag har svårt att se att de kan tvinga Sverige att göra det. De kan ju såklart koppla ekonomiska incitament till det. De kan koppla möjliga framtida domaruttagningar och liknande. Men jag tror inte de kan gå in och styra en sån fråga till 100%, eftersom att det vore samma sak som att UEFA skulle släppa på 51%-regeln och kräva att här ska vem som helst väga klubbarna. Det ska vara samma regler. Utan varje land och nationsförbund är ju suveränt. Så där tror jag nog att den tilltvingande möjligheten, den finns inte. Men jag tror någonstans att i den här diskussionen så vi pratar om det VAR som finns idag. Vi pratar aldrig om vad som inte är bra med VAR och som inte funkar. Om det är nu så att vi har en fantastisk fotboll i Sverige med en otrolig supporterskap och en utveckling, och den är unik på så många sätt. Pratar man med supportrar, vilket jag försöker göra, jag är absolut inte den som står mest på barrikaderna provar. Så jag tycker det är kul att höra argumenten. När man diskuterar, det vanligaste argumentet jag får i alla fall, det är att det tar sån otrolig tid och det här med känslorna försvinner. Och jag förstår att det gör det, men det är ju det idag att VAR letar ju fel idag. VAR är ju felsökande. En domare är upplärd, en duktig domare i alla fall upplärd, att inte leta fel. Vill ingen ha straff, blås inte straff. Vill ingen ha frispark, blås inte frispark. Idag är VAR en detektor som går fram runt i spelet och hittar något fel efter ett mål. Det är ju otroligt provocerande när man sitter i en match där ingen förväntar sig någonting och VAR hittar. Är det den typen av fotboll, är det den diskussion vi ska ha? Och ingen har utmanat FIFA. Ingen har pratat om hur det skulle kunna vara istället för att bli av med Martin Hanssons hands, men samtidigt inte få de avbrott som finns i spelet. Bli av med det fusk som många blir förbannade på. Det uppenbara fusket som i många fall blir värre och värre, för det har flyttats från röda kort till gula kort i spelet istället. Och där får ju VAR som sagt inte säga någonting. Så där finns det en, i alla fall en diskussion att ta om man sätter sitt läger, den grupp av människor som är, ja men jag är positiv, men facket. Då finns det en hel del man kan prata om där.
Ja, vad ser du där som man hade kunnat göra för att förbättra det, om man ändå ser fotbollen utanför Sverige?
Betydligt högre ribba för när man går in. Förstå att så fort det finns en tolkning på en regel som är diskutabel, då bör man inte göra det. Idag saknas ju den röda tråden totalt. Följer man Premier League löpande så vet man att en lördag så är det ett rött kort, nästa lördag är det inte det. Det blir frustrerande, det blir svårt. Och det är framförallt omöjligt att försvara systemet eller att falla tillbaka på det. Det är en sak, en högre ribba. Sen kan man ju diskutera vad VAR ska titta på för någonting också. I dagsläget är fusket, filmningarna som väldigt många stör sig otroligt mycket på, som VAR inte får gå in helt enkelt. Istället letar man en millimeter på en offside när storlek 45 på skon ger offside och 43 inte gör det. Det tar 3 minuter och det blir ändå inte försvarbart beslutet. För det finns en hel del saker som man skulle kunna prata om, men den lösning som finns, den ska appliceras, och det blir inte alltid lyckat när den appliceras. Vi ser Norge som ett exempel där man har begränsat antal kameror men har samma höga ribba och krav på hur man ska hantera det.
Vad tror du, Simon? Tror du att UEFA till slut kommer tvinga oss att ansluta?
Nej, jag har svårt att se det av samma skäl som Jonas. Jag tror att de har liksom riktigt de politiska redskapen för att kunna göra det. Så de tidiga signalerna har också varit från UEFA:s sida att man kommer inte att göra det. Kanske, jag vet inte, för att Sverige också är en liten marknad eller så, att det inte så viktiga är det inte för dem. Det är inte ens särskilt idag en politisk smäll för UEFA. Det finns ett styrnackat gäng i en gallisk by högt upp i norr som vägrar en massa saker som de tycker är bra. Så att det tror jag inte.
Om vi ser då i Sverige, så är det ju så här att, jag menar, Karl-Erik Nilsson, jag vet, jag intervjuade honom bara ett par dagar innan han lämnade. Då var han väldigt tydlig med att lyfta fram att VAR är liksom framtiden, vi måste gå dit. Han har ju dessutom sin position då som UEFA:s första vicepresident. Nu har Fredrik Reinfeldt tagit vidare, och vi vet alla att han har blivit någon slags, ja, någon som man klistrar saker kring, rättvist eller ej, kring VAR. Han har dock också sagt att VAR är framtiden. Vad tror du, Simon? Tror du att vi närmar oss det där? Rent formellt så är det ju representantskapet som ska ta beslutet. Det är ju distrikt och klubbar eller föreningar på här och damsidan på elitnivå är representerade, och det är varje höst. Ingen tror att det kommer läggas fram något i höst. Men tror du att Fredrik Reinfeldt kommer styra oss dit?
Jag tror inte att Reinfeldt kommer göra det. Däremot så tror jag att Reinfeldt har rätt i att det sannolikt är framtiden. Jag tror inte att det är liksom den sista striden, oavsett om det rör 51% eller VAR står här och nu, även om det är en skön känsla att tänka det, att det är så. Sen den frågan som svensk fotboll borde ta ställning till är, vem äger frågan om VAR? SEF-klubban hävdar att det är vi som påverkas, elitklubban att det är vi som borde äga beslutet. Och det är ett argument som jag inte köper, för att jag menar att det är en grundläggande förändring i hela sporten fotboll för publiken, men också av de skälen som Jonas var inne på, att vi får en olika sorters fotboll på elitnivå och på lite lägre nivå. Det påverkar tv-publiken, det påverkar publiken på matcherna, också läktarpubliken. Så det är ett beslut som påverkar vad sporten fotboll är någonting. Alltså borde den ägas av alla som är intressanta i sporten fotboll. Sen är frågan hur den demokratiska processen ska se ut. Man kan inte gå runt och göra en folkomröstning kanske, men vi borde åtminstone kunna ha en väldigt, väldigt bred diskussion som inte landar i att nu blev det fel just det här enskilda domslutet, eller jag som går på Djurgårdsmatcher tycker si och så, eller att min spontanitet är hotad och så. Utan det är mycket större. Så jag tycker att frågan ägs av alla. Alla i fotbollsfamiljen, som Laidal brukade säga.
Vad tror du, Jonas? Tror du Fredrik Reinfeldt att han liksom kommer att driva igenom det här?
Jag tror att det vore olyckligt att driva igenom. För driva igenom känns som att man driver igenom mot ett stort motstånd. Och det finns ett motstånd, men jag tror det motståndet idag är så mycket styrt av känslor. Så mycket styrt av att vi inte diskuterar själva frågan. Och känslor och fotboll är otroligt tätt förknippade och ska vara det också. Men jag tror att vi måste bena ut varför vi i så fall skulle ha det, på vilka villkor, vem som ska betala, hur det skulle påverka, titta på rekrytering i framtiden, se om det finns något alternativ till det. Eller så kommer man fram till att nej, men vi ska göra som vi gör i Sverige. Vi ska ha 51%-regeln, vi ska stå utanför VAR, vi ska jobba på ett annat sätt. Men ska vi då titta på hur vi kan jobba med att bli av med fusket, med de grova utvisningarna, så kanske vi ska börja jobba med bestraffningar i efterhand istället. Då slipper vi de här problemen som finns med avbrott i matcherna där vi ändå inte är riktigt säkra. Den disciplinnämnd som har funnits har väl inte tagit upp något sedan Alexander Axéns dagar i Örebro. Finns den fortfarande? Är man beredd att bestraffa i efterhand när spelare slåss, sparkas? När det fuskas och filmas, vill vi ha det? Det går ju jättemycket som nationsförbund. Titta på USA till exempel, som har sina egna tankar på hur man ska bli av med fusket och få igenom det. Vad gör svensk fotboll för att göra det? Vill vi ha det exakt som vi har idag? Vi kan justera små grejer som inte påverkar arenaupplevelsen, om det nu är det. Den diskussionen, den finns ju inte överhuvudtaget idag. Och vi diskuterar heller inte med supporterna vad det är som är bra med svensk fotboll, vad vi kan störa oss på, och utan bara ett motstånd som är tätt och kompakt mot VAR, mot Fredrik Reinfeldt och mot Svenska Fotbollförbundet, där vi egentligen inte pratar om sakfrågan någonting.
Du tar upp det, Simon, just vem som tar beslutet, och där ju, det finns ju en majoritet på här sidan bland elitklubbarna i SEF att man är emot VAR, och de hävdar ju att man ska ta, att de är ju mest påverkade. Är det ändå inte rimligt, tycker du, att liksom, ja, en Division 5-klubb i Skåne via sitt distrikt, att de ska vara med och rösta om det här?
Ja, jag tycker att det är fullkomligt rimligt att de ska vara det. Av just det skälet som jag anför, att alla som arbetar med fotboll påverkas. Ja, direkt, på ett direkt plan så påverkas de som spelar i Allsvenskan, kanske Superettan, kanske Damallsvenskan på ett tag. Men vad är det som säger att Division 5-klubben om 10 år kanske inte är en av de klubbarna? Ska vi fatta nya beslut då? Och min poäng är att det är en sån stor förändring om hela sporten fotboll. Jag tror inte att vi förstår exakt hur stor den här förändringen är. Så därför så är det alla som är delägare i sporten fotboll berörs av om vi har VAR eller inte VAR.
Och jag tror också i den här diskussionen, jag är inne på Simons tanke att det inte bara de elitklubbar som är elitklubbar just i år, det här året eller nästa år som ska bestämma. Det handlar ju också om, utan att säga att domarna, vi har inte sporten för domare, det är fullt medveten om, det är för publiken, supportrarna, det är en folkrörelse med fotboll. Men vem för domarnas talan i det här? Är det distriktsförbunden eller elitklubbarna? Domarna finns inte med överhuvudtaget som en intresseorganisation i det här. Elitdomarklubben eller damernas motsvarighet finns inte, elitdomarna är inte med. Utan är det någon de representeras av, så är det i så fall distriktsförbunden eller Division 5-klubben där ute. Men knappt det, för där finns det ingen koppling. Och den diskussionen, där tycker jag att domarna borde kliva fram, kanske ta mera plats och diskutera på ett klokt och sansat och bra sätt och bolla argument. Men lyssna på supportrarna, men också ge en annan syn på det hela. Eller om det inte är de aktiva domarna, så att domarorganisationen eller domarorganisationerna är framme. För trots allt, alla det påverkar ska få vara med och tycka till. Och de det påverkar väldigt, väldigt mycket, det är just domarna.
Är det den modell vi har i svensk fotboll för demokrati, där ju distrikten har ju större makt än elitföreningarna? Sen är ju eliten både på här och de representerar fotbollsförbundets styrelse. Men är den omodern och klarar inte av ett sånt här beslut? Upplever du det, Simon? Ibland kan jag känna att det är lite det är ett hack där. Nu har ju Göteborg och Värmland under påtryckning av vissa föreningar ju gått mot VAR, de distrikten. Men jag vet ju i Stockholms fotbollsförbund fanns uppror, eller det var upprört bland de större klubbarna för att distriktet lyssnade inte på de större klubbarna när det gällde Reinfeldt. Så kan man säga att de hade ju sina röster på årsmötet. Men det känns som att det går inte riktigt i takt här.
Nej, alltså de demokratiska liksom rörelserna tror jag inte, eller logistiken tror jag inte att det var problem med överhuvudtaget. Det underskottet som finns i svensk fotboll och i fotboll i många andra länder också är ju underskottet på en vettig debatt. I Sverige tror jag väldigt mycket präglat av att vi är uppfödda i en socialdemokratisk konsensuskultur under 100 års tid, att vi tänker att vi tycker alla ungefär samma sak. Även om vi inte gjorde det så trodde vi det. Sen så kommer det med 2000-talet i en total icke-konsensuskultur istället. Som idag styrs väldigt mycket av åsiktspaket. Jag kan bli jättetrött på att är du en aktiv supporter på läktaren, ja, men då tycker du att 51%-regeln är toppenbra. Du tycker att VAR är skit. Du tycker att Reinfeldt ska avgå. Du tycker sannolikt att den eller den journalisten är värdelös. Det är liksom en skock får, och inte bara från supporthåll, från massa andra håll också, att du köper ett färdigt åsiktspaket. Och då blir det så känslig för när åsikter förändras också. För att du inte har haft den stora breda debatten som är öppen och som är intellektuell, som tar in alla olika aspekter och där olika parter får mötas. Och där finns underskottet i Sverige, inte liksom hur mötesstrukturen ser ut eller så. Så att vi är dåliga på debatt helt enkelt. Och att VAR har varit ett oerhört deskriptivt exempel på hur dåliga vi egentligen är. Urland debattmässigt.
Du påpekar ju det också, Jonas, just att domarna inte är med. Vad beror det på? För jag menar, du har ju själv varit en del av domarna och det har ju diskuterat saker genom åren och att ni inte har funnits med.
Nej, jag kan väl gissa att när du är aktiv domare så vill du egentligen döma och fokusera på de där 2x45 minuterna varje vecka. Du vill inte. Vi vet om att dagens domare generellt sett inte alls är så bra på att ställa upp på intervjuer efter matcherna och prata om domslut. Jag tror att om vi går tillbaka 10 år när Martin Hansson, som jag pratade om, eller jag eller andra, vi tog ofta mikrofonen efteråt även när det hade gått åt, när det blev fel. Det gav en förståelse och en respekt, men idag gör de inte det. Varför, det vet jag inte riktigt. Det behöver man nog prata mer med dem. Men jag tror inte man vill sticka ut hakan in i debatten. Jag tror inte bara det gäller domarna. Jag tror att det gäller många andra klubbledare, föreningsrepresentanter, förbundsmänniskor. För vi vet om att det Simon säger, debatten är på en ganska tuff och låg nivå, och det är ingen debatt ibland, utan det är väldigt enkelriktat, och det gör att jag tror att som domare är man utsatt och utmanad i sin position, att man kanske inte väljer att ta den striden. Men det finns ju människor runt omkring domarna som jag tycker borde kliva fram mycket mer och ta den debatten, den diskussionen, och kanske prata om det för att få en bra klimat kring diskussionen. Så vi pratar fakta och inte bara styrs av känslor. Och det gäller från båda håll. Från domarnas håll likväl som från supporternas och förbundets håll.
Vad hade ditt råd i Fredrik Reinfeldt varit, Simon, för att få igång en bättre debatt? För att få igång den här diskussionen som inte bara handlar om att vissa ska myggas av för att de tycker fel?
Nej, alltså Reinfeldts position är ju svår eftersom han är då insorterad i åsiktspaketet av kända skäl. Jag tror att alla i ledande position borde kunna föra debatten på ett öppet sätt. Att kunna, alltså visar du som ett föredöme att du kan ta den här debatten på ett fördjupat, alltså till och med filosofiskt sätt, så tror jag att då kommer folk få en respekt för det. På samma sätt så tycker jag att om man ser på elitklubbarna på här sidan, framförallt i Sverige, så jag är bergsäker på att i sportsliga ledningar eller spelare finns jättemånga som är motståndare till 51%, som är förespråkade till VAR, men som inte vågar ut och ta den debatten för att man blir nedskjuten. Och då kanske du måste ha så pass bra argument, du måste kunna torgföra den argument på så bra sätt och så respektfullt sätt, så att enda chans att bemöta det utan att framstå som en idiot är att du debatterar tillbaka. Så det tror jag är grunden, att vara rotad i vad du tycker genom att ha tänkt igenom alltihopa i alla led, så att du kan stå på torget och säga att jag tycker så här i skarp motvind. Och sen så märker du att om du har argument för det, vi delar inte din bild, vi delar inte din åsikt, men du har faktiskt ganska bra solida argument för det du säger. För då har debatten vuxit, då har vi tagit ett steg till. Då har vi vässat argumenten för andra sidan också.
För att hänga på Simon, jag tror att det finns en... Jag menar, för mig handlar all debatt och att förstå den andra parten. I alla fall att försöka sätta sig in i vilka argument de har. Och varenda gång jag pratar med en supporter som avskyr VAR och tycker att det här är för jävligt, så får jag lyssna och förstå. Och jag tycker man hittar ganska enkelt var skon klämmer någonstans. Och jag tror att om man börjar med att förstå det, då är det enklare för mig, skulle vara för mig att argumentera mot dem. Jag förstår dig, men jag tycker kanske lite annorlunda. Eller jag kunde, även om jag inte tycker annorlunda, ska jag kunna argumentera mot de argumenten. Men på samma sätt så saknas det lite grann idag att de som är emot VAR blir väldigt svart och vit och vill kanske inte lyssna överhuvudtaget. Men det kan också bero på att de som är för VAR har varit väldigt, väldigt dåliga på att slipa sina argument och jobbat igenom och haft kraft. Och jag menar, det här fakta som du nämner, att beslutet har gått från 96 till 99%, det är skitsnack. Det är liksom någon som subjektivt sitter och bedömer frisparkar och straffsparkar. Och det spelar ingen roll om det går från 96 till 99,9, om det är 0,1%, om det är en straffspark, då spelar det ingen roll. Så att fotbollssupporterna är smarta. De är passionerade, begåvade och styrs av känslor. Ska man ta den diskussionen, då får man göra det på ett bra sätt. Så att förstå varandra, sätta sig in i argumenten, jag tror att det är otroligt viktigt.
Nu är ju Jonas en del av mediekåren också. Fler mediehus än vad vi rör oss i nästan. Men har vi journalister klart av det? För jag kan ibland känna att... att det, även här tar känslor över, och det är klart att man som krönikör kan man ju ligga, och att det är talibaner och det är new public management och så. Men hur ser du på det, Sim?
Nej, jag tycker inte att vi har axlat det ansvaret, alltså brett som kollektiv, heller på ett särskilt bra sätt. Det kan man liksom inte påstå, för det hade i så fall spelat av sig i den allmänna debatten också. Det som har hänt på den mediala bilden, nu skissar jag väldigt, väldigt grovt, det är att i början så var alla försiktigt positivt att det var. Det här kommer liksom, vi kan inte ha det så här att det var uppenbara misstagen och felen fortlever. Sen så funkade det inte VAR så bra, opinionen svängde, och då sprang journalisterna efteråt och nu så ironiserar man och raljerar över hur värdelöst det med VAR. Och det är kopplat som det är så många frågor idag, att det krävs ryggrad av en journalist att stå emot den här massiva liksom åsiktsstormen som finns där ute. Det tacksamma du kan göra som journalist och tycker idag är att tycka att VAR ska vi inte ha, 51%-regeln ska vara kvar, för att då får du ryggdunkar och en del av det stora mjuka, mysiga supporterkollektivet. Och jag tror att det också är skadligt att man hela tiden orienterar sig utifrån det. Hade jag kommit fram till att VAR hade varit toppen, så hade jag utifrån en rotad liksom ståndpunkt, genomtänkt ståndpunkt, stått och sagt det istället. Nu råkar det vara så att jag lirar ganska väl med den allmänna fotbollsläktaropinionen i just den här frågan.
Ja, det är väl bara jag som svajar omkring där jag inte riktigt vet längre vad jag tror, eftersom jag gillade tekniken från början men har också påverkats av att det inte är lika bra. Men Jonas, du som både på något sätt är en del av oss men samtidigt också någon slags expert som vi ringer för att, eller man följer dig på Instagram där du går igenom de senaste VAR-besluten och berättar vad som är fel. Hur ser du att vi i media har liksom hanterat det?
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Nej, men jag tycker väl generellt sett att kunskapen har ju höjts med åren. Mitt sommarjobb 2018 blev ju återkommande för att förklara. Nu tror jag att alla förstår det tekniska, vad VAR ska titta på. Men förundringen finns ju där. Varför blir inte det här och varför blir det? Och jag tror att det var inte dit vi ville komma någonstans. Så att ni har de frågorna i media generellt sett, jag förstår det. Jag har fått med, hur kan det här säga att det inte blir? Och jag kan ibland inte förklara. Ganska ofta faktiskt. Tidigare så kunde jag säga, det Simon var inne på, ja men domaren stod där han stod eller hon befann sig där och det var ett snabbt beslut och det är svårt och det är press och stress. Det går inte att göra längre. Och jag måste rätta mig själv, det var inte David Coates som var igår mellan Manchester City och Liverpool, fel av mig. Det var Stuart Atwell såklart. Men när han sitter där...
Kan vi begära in en VAR-ruta?
Ja, vi får ge mig ett gult kort om inte annat. Rätt ska vara rätt såklart. Nej, men när han sitter där och har den här tiden på sig, då ställer vi högre krav. För med teknik så ställer vi andra krav. Vi ställer högre krav på en snickare som har en spikmaskin innan när man bara hade en hammare. Vi ställer högre krav på Simon när han skriver sin bok, när han skriver på dator, än att han skriver på skrivmaskin. Vi höjer kraven, men domarkåren har inte kunnat leva upp till de kraven. Och därför så förtjänar dels den individuella domaren. Man förtjänar alltid kritik när det blir fel såklart, för det beslut man tagit, inte personen. Men också organisationen, FIFA, Svenska fotbollförbundet, UEFA, alla som har valt att införa det här. Där ska kritiken riktas, för det är de som har gjort det. Sen sitter de här domarna, Stuart Atwell sitter nu med den här lasten ryggsäcken och han ska ut och döma Premier League i helgen. Det har inte blivit enklare, tvärtom du var inne på. Det är betydligt svårare och... Det är proffs, de tjänar pengar, man förtjänar granskning och kritik, men vi får inte glömma att rikta kritiken mot rätt håll. FIFA och UEFA som en gång stressat snabbt bestämde och som sedan dess inte gjort någonting åt det här protokollet som finns heller.
Jonas, jag måste fråga en sak som jag tycker är intressant. En annan, alltså där man hade velat ha mer plats för domaren i debatten, det tar nu inte Genoa igår. Det är en där plandomaren får rätt råd av VAR, men väljer en annan väg då och dömer straff. Inte vinner matchen. Är det inte en skillnad på, alltså som plandomare har du hela den sinnliga dimensionen av en tackling. Du hör den låter, du känner liksom, du doftar den. Alltså alla dina sinnen är delaktiga i skeendet. Sen så sitter någon i ett varum, antingen på plats eller i Moskva som det var under VM 2018. Och ser med kallare ögon på det. Är det inte skillnad på domsluten? På gott och ont, är det inte skillnad på positionerna?
Absolut, för att döma fotboll har aldrig varit och kommer aldrig att bli binärt och digitalt. I ett klassrum så är det när alla tittar på det. Ja, men det här är gult kort, det här är rött kort, det här är straff. Men i verkligheten är det precis som du säger, det är känsla, atmosfär, hur touchen går. Du kanske släppte någonting, en frispark som skulle ha varit frispark på mittplan 10 sekunder tidigare och så blir det en straffsituation som är 50-50. En bra domare förstår det. Okej, jag hade kunnat blåsa frispark där. Jag kan blåsa straff här. Jag struntar att blåsa straff här, för jag hade kunnat ta frisparken där. Helt utanför regelboken. Verkligen, det står ingenstans. Men en bra domare kan balansera de här sakerna. Förstå känslan. Och då släpper man straffen och så går VAR in och tittar bara på den situationen. Då kan du inte som domare säga, jo men i läget före var 50-50. Jag skulle nog ha blåst. För det funkar inte på det sättet. Men... svartvita, binära, digitala lösningar går inte att anpassa på fotboll på det sättet. Om det nu inte är något uppenbart, alltså som 10-10 säger, jo men det här var straff, alltså den här tröjdragningen eller kapningen i knähöjd, det är en annan sak. Men när vi hamnar i gråzoner så jämnar gråzonerna ut sig. Och det är just därför som domarna i England haft sådana problem. Vi vet, vi som är uppvuxna med Tipsextra, det var aldrig varningar i Premier League eller engelska ligan. Domarna pratade, de balanserade, kompenserade, hittade det här fantastiska sättet. Det blev en match ändå, fast det var ganska hög nivå. Det går inte att göra med VAR. Det är något helt annat.
För helt plötsligt så sticker det ut, bollen tar på en hand, fast bollen stannar inte, bollen går till hörna, men bollen har tagit på handen. Som domare blundar man, som VAR måste man säga fel. Och det är därför som engelska domare är så dåliga som VAR, för de tvingas bli svartvita. Och svartvit fotboll är inte den rätta, förutom de stora, stora besluten. Vi säger Martin Hansson besluten för att förklara, de vill jag inte ha kvar, för det förstör för mycket vem som går till ett VM, det förstör, men det är inte så många sådana. Det är absolut inte så många sådana som vi idag tror att vi ska korrigera och rätta.
Om man tittar på VAR och eventuellt i Sverige, så kanske man inte kan titta på Premier League och VM och så där de har stora resurser, utan man kan få snegla på Norge, där man ju i samband med att man upphandlade det nya TV-avtalet med norska TV2, så köpte man ju också in den här VAR som väl är VAR Light. Hur hade den varit i Sverige, Jonas?
Nej, men jag tror att allting handlar om såklart hur många kameror man har, men har du färre antal kameror som man har i Norge till exempel, så kan man inte ställa samma krav korrekta beslut som i Premier League, där har vi 32 eller 34 kameror kanske igår på Manchester City mot Liverpool. Utan då får man sänka kraven såklart. Det kan ibland räcka med 6 kameror för att se att oj, det här var en tydlig offside. Här finns liksom inget tvivel om att assistentdomaren har glömt att spelaren finns där, eller vi ser tröjdragningen tydligt. Så man får anpassa i så fall vad man ska bedöma efter hur många kameror. Det ska vara rättssäkert. Men återigen, har vi 34 kameror, då kräver vi en forensisk undersökning. Vi kräver i detalj att allting ska bli exakt som det ska vara. Och det blir det inte, oavsett hur många kameror vi har. Och det här VAR Light-systemet i Norge som de har haft på vissa matcher, när det tar 5 minuter och det ändå blir fel beslut. Nej, det är skit. Det är ingenting som jag rekommenderar. Utan då får man sänka ribban för vad man ska gå in och titta på. Och ta de stora, stora, stora besluten. Och då kan man fira 49 av 50 mål. Kan man. Det är ett mål per säsong eventuellt. Vi ska inte leta för mycket fel heller, för då blir man snett på det.
Om vi tittar framåt, vad tror du händer med svensk fotboll och VAR denna strid, Simon?
Jag tror ju att det kommer ta tid, tror jag. Sen är det är så intimt kopplat till resten av världen. Är det så att resten av världen får någon slags demokratiskt uppvaknande, att supporterrörelsen, för publiken på plats är ju generellt, det vet man i England också, är enormt varfientliga. Det förtar mycket av arenaupplevelsen, att inte kunna fira ditt mål och så vidare. Men alltså, jag ser inte att det kommer vända ut i världen. Jag gör inte det, eftersom återigen, de tyngsta investerarna i den moderna fotbollen tycker att VAR är toppen. Så jag tror inte att det kommer förändras ut i världen. Och då är frågan liksom vilken väg svensk fotboll, intimt kopplat till andra frågor inom svensk fotboll. Ska vi försöka åka med i den europeiska dödsdansen kring fotbollen, eller ska vi vårda vårt utanförskap? Och det kan vem som helst gissa eller tro eller spå utifrån. För att det tycker jag, det enda jag vet med säkerhet är att diskussionen är inte över. Det är inte så att vi har gjutit vår position i betong här, att vi ska vara annorlunda, vi ska vara folkens fotboll, 51% VAR motståndare och så vidare. Utan den debatten kommer återkomma. Och det kommer krävas att man, om man nu står på den sidan, fostrar nya generationer i föreningsdemokrati också, för att man ska vinna kampen nästa gång den dyker upp. För det kommer komma igen och igen och igen.
Vad tror du om framtiden, Jonas?
Ja, jag tror att vi kommer att fortsätta diskutera och vara arga på varandra, och oavsett hur det här kommer att sluta i slutändan och i vilken demokratisk instans där besluten kommer att tas, så är det någonting som kommer att skapa ett missnöje åt olika håll. Och jag tror att den styrka vi har i Sverige, att vi är speciella, unika, att vi har valt att hålla investerare borta från fotbollen som får kontrollera det supporterskap vi har, det ska vi otroligt rädda om. Men vi måste också, och jag lyfter min lilla flagga för rekrytering av domare. Alla som någon gång har jobbat med rekrytering eller med försäljning vet om att 100 stycken som söker ett jobb så innebär att vi får 10 bra kandidater. Efter intervjuer har vi 3 bra och så får vi en toppen person i slutändan. Det är samma sak med domare. 100 domare som utbildas när de är 14 år uppe i Luleå. Det blir 10 som fortsätter döma. Det blir 3 som fortsätter några 5 år. Och så blir det 1 som blir riktigt bra. Och vi behöver bra domare.
även om vi inte har VAR. Ännu mer när vi inte har VAR. Om vi bara får 40 som vill döma för att det är ett helvete och det är, man kan inte nå Europa och det är, arbetsmiljön är tuff, och då kanske vi inte har domare. Då får vi fel domare som dömer högst upp, och då har vi ännu sämre domare om ett antal år. Och jag är lite rädd för att vi kan nå dit. Det är en lång väg. Det påverkar inte de domare som finns idag, men i framtiden då kan det påverka, och då har vi det ännu mer utmanande. För det är tufft, det är svårt nog som det är. Arbetsmiljön, besluten och det tryck som finns, såklart.
Men jag tolkar ditt svar som att VAR är en väg till att faktiskt få bättre rekrytering av domare, som du sa lite tidigare, och att det är så du hoppas och tror det blir i framtiden, att svensk fotboll går i den riktningen.
Ja, men inte VAR som det funkar idag. Det vi ser idag i Premier League, när vi slänger ut gråzonssituationer, när det Simon pratar om i Inter Genua, när vi går in och är digitala svartvitt. Nej, den fotbollen vill inte jag ha. Jag vill ha något som hjälper mig som domare, jag säger mig fortfarande, Martin Hansson som besluten, de här, det som alla ser, det inte finns någon gråzon och diskussion. Kanske de binära målkameralösningen, kanske alltså, där det blir så uppenbart fel. Men vi har inte så många sådana. Vi har absolut inte så många sådana. Anledningen till att vi har många i Allsvenskan, det har också att göra med en sak. När vi har VAR, titta i de ligorna som har VAR, titta i VM på statistik och fakta. Det är precis som fartkameror. När vi kör bil, jag tror jag vågar lova både du och Simon, det blir 50, man bromsar ner till 50 när det finns en fartkamera. För att man gasar inte på när det finns. Spelarna är likadana. Statistik, VM 2014, om det var 8 röda kort när jag dömde. 2022 var det 1 rött kort. Och det var tack vare VAR det. Så egentligen var det 0. Det innebär att spelarna spelar mer försiktigt. Man drar inte tröjan, man knuffar inte, man skallar inte, man spottar inte. Det är mycket mindre. Och det gör att vi får en renare fotboll. Spelarna får längre karriärer. Mer ärligt på så sätt att rätt lag vinner. Så det har en funktion. Men i Allsvenskan kan man ju chansa. För det är stor risk eller chans, beroende på vem man är, att domaren kanske missar det man gör. Så den delen att hjälpa domaren att få en renare fotboll, den finns där när man är ute och dömer i Europa. Men vi får inte ta det på bekostnad som det funkar idag. För då har vi en fotboll som är fel på det.
Hur ser du på det argumentet, just att det är fartkamera? Exempel som vi har hört Jonas dra några gånger genom åren, men som alltid på något sätt är ett tydligt tecken på att VAR ändå kan ha en funktion indirekt.
Ja, det kan säkert vara så. Det är ju, man testar argument som jag bevisligen gör ganska mycket. Så ett av argumenten jag inte har tänkt igenom fullt ut, eller genom frågorna som jag tycker är intressant, är om går det att argumentera, som gör med allt annat med videoövervakning och så vidare, att man faktiskt kränker spelarnas integritet genom VAR-kameran. Jag har inte landat fullt ut i den tanken. För det gör ju någonting med spelarna som bekant. Alltså det, man märker visst blir det renare fotboll, men det är också en helt annan sorts fotboll. Du får hitta andra sorters fusk till exempel. Du får fuska i andra, inte lika synliga. Du fuskar inte i straffområdet längre med en tröjdragning. Du kanske kan fuska någon annanstans i situationerna före och så vidare. Men någonting gör det med spelarna, att de är iakttagna, såklart. Det är också filosofiskt spännande om inte annat.
Och det, jag tror att du dels för det, men sen också det du säger, Simon, det att ja, tröjdragarna har hamnat utanför straffområdet. Spelare kan ju filma idag hur mycket de vill. Enda gången de kan bli ertappade av VAR, det är ju om de får en straff felaktigt med sig i straffområdet. Så att lägga sig 17 meter utanför straffområdet och få en frispark, det är inga problem. Och det här stör ju folk ihjäl sig på. Varför kan inte VAR gå in när det är ett uppenbart fusk? Det är ungefär som att en fartkamera i trafiken bevittnar ett mord. Men nej, det här är en fartkamera för hastigheter. Vi kan inte döma någon som hugger ihjäl någon. Jag tycker att liksom det är helt felkalibrerat. För det folk stör sig mycket på, och det gäller nog alla supportrar, även om man är väldigt mycket emot VAR, det är fusket. Det är de här uppenbara filmningarna som när spelare lägger sig ner och får ont och rullar in på banan. Där får VAR inte göra någonting. Så det är ett otroligt uddlöst verktyg som ingen utmanar. Som ingen säger, men vänta nu, vi måste göra någonting åt det här. För problemet är inte att någon är offside med 2 millimeter eller 2 centimeter. Eller att man 5, 6 av 4 domare kan tycka att det är straff. Det är inget problem idag. Problemet är fusket, stillningar, mygel. Det är det folk blir riktigt förbannade på. Men eftersom att VAR inte gör någonting för att ta bort det, så vände folk ryggen till VAR. Och jag förstår dem. För skulle VAR kunna ta hand om det på ett annat sätt, då kan jag få lite mer acceptans. Jag vet inte om Simon skulle acceptera det mer om man skulle få bort de här värsta dumheterna, om man skulle kunna argumentera för det.
Samtidigt så i England så gillar man en hård tackling, i Italien pratar man om fotboll, där kan man ju uppskatta en del av sådana saker, så att det är ju inte alltid, åtminstone inte min bild, att man alltid vill ha bort fusket, utan man på något sätt är en del av spelet, fotboll, och att man köper det. Jag vet inte, problemet är väl att vi kanske inte har den större filosofiska diskussionen heller om filmande, fuskande, hur ska vi ställa oss till det kontra... Ja, vi har väl för lite diskussioner om av filosofisk karaktär totalt sett kring fotbollen.
Absolut. När vi pratar om det, vi vill ha bort det uppenbara fusket till exempel. Maradona pratar vi fortfarande om, snart 40 år senare. Martin Hansson, Thierry Henry pratar vi fortfarande om.
But there's the handball by Henry.
And by the way, not just one George, but twice. It's actually hit him on the arm and then he's controlled it with his hand. Just watch it from this angle.
Yes.
And then he's knocked it back to Gallus and it's easy, but...
That's a handball, no question about it.
Det är inte så jättevanligt förekommande det här uppenbara fusket. Vill vi ha bort allt det här? Vill vi ha bort Maradonas mål? Vill vi ha bort Thierry Henrys fruktansvärda fusk? För att återkoppla då till liksom nivån på debatt, nivån på diskussion. Efter Thierry Henrys hands mot Irland, när Frankrike går till VM och Martin Hansson, hans liv påverkas jättemycket av det där såklart. Då händer två saker. Irland såklart en fruktansvärd ilska mot Martin Hansson, mot allt, mot Frankrike, mot Thierry Henry. Det som händer i Frankrike är att du får en, det är Frankrike, vi ska inte jämföra oss med någon, en moralisk, filosofisk, etisk debatt. De sitter i tv-studier i timtal och pratar om det. Och för mig så ledde det till en sån där, ett uppvaknande, för de hade en filosof som heter Michel Serres som pratade om hur en stor missuppfattning som finns inom sporten fotboll. Grunduppfattningen att det är mittfältaren eller anfallaren eller backen, att det är spelaren som gör mål. Det stämmer ju inte, Serres. Det stämmer ju inte. Den som gör mål i fotbollen, det är domaren. För det är domaren som bestämmer om det är mål eller inte mål. Och det är en sån där, det förändrar ju allt. Det förändrar faktiskt allting i grunden, bara en sån enkel liksom, liten filosofisk tankemodell. Så är det ju faktiskt. Vad gör vi med den insikten? Ska domaren ha den makten att bestämma om det är mål eller inte? Och idag så, då, 20 år senare, så har vi kommit fram till att domaren får inte ha den makten. Det måste vara spelaren som gör mål. Domaren får inte, eller i det här fallet då, så får det vara tv-kameran som bestämmer om det är mål eller inte.
Ja, men om man tar Maradona, ja, men det är klart att vi som inte var involverade, hade man varit engelsman, kanske man hade tagit det hårdare, eller man var irländare mot Henri, eller Hasse Backe som vi väl alla jobbat med, vars öster blev av med ett SM-guld för att bollen gick i det här hjulet i insidan av målet. Ja, men det kan man ju tycka är för jävligt. Hade ens favoritlag blivit av med någonting på det, så hade det ju varit svårare att acceptera och bara, ja men det är en del av fotbollshistorien. Man vill väl ändå att just sådana saker ska vara rätt.
Ja, men det är just därför som att argumentet är ungefär som om det är en liksom rättegång. Att om någon skadar mitt barn, då tycker jag att den som gör det förtjänar att få handen avhuggen eller kanske dödas i princip. Ja, alltså kanske det är en jättebra idé att just jag äger den frågan. Kanske bättre att någon sund jurist äger frågan. Hur ska vi straffa den som gav Simons dotter en örfil? Lite samma sak här. Supportrar är inte alltid bäst lämpade. Du är inte bäst lämpad att fatta det stora beslutet om vart fotbollssporten ska ta vägen efter att Maradona har skickat ut ditt älskade England under VM-kvartsfinal. Så därför måste liksom diskussionen lyftas och pratas på ett svalare plan. Alltså, vi måste även debattera känslorna på ett mer intellektuellt svalt plan. Vad betyder känslor i fotboll? Är det till och med värdefullt för oss att det ibland får bli fel? Att vi lär oss att världen funkar på det här sättet? Att ibland blir det faktiskt fel. Ibland blir det moraliskt fel. Ibland blir det kränkande av dina rättigheter som engelsk eller irländsk supporter. Ja, för att så funkar faktiskt livet. Och den som är ansvarig för det var en domare. Ja, och den domare som är en människa. Martin Hansson har rätt att leva ändå, fast han missade den hans.
Ja, det är kanske så vi avslutar det hela. Livet är orättvist och ju snabbare man lär sig desto bättre är det, brukade min pappa säga. Så att det är något man får ta med sig kring fotbollen också. Stort tack för att ni deltog och försökte fördjupa diskussionen och debatten kring VAR.
Det här var premiären för Lund på djupet och vi angrep VAR. Ja, det finns väl kanske inte någon mer laddad fråga i svensk fotboll just nu. För egen del är jag väl någonstans mitt emellan VAR och inte VAR. Men det är ingen kulle jag kommer dö på. Jag kommer inte slåss för VAR på det sättet. Så viktigt är det inte. Även för jag fortfarande kan uppskatta spänningen i det momentet när det blir en VAR-situation och framförallt vill jag ha rättvisa och bli av med de här stora felaktigheterna. Det här var allt från Lund på djupet, premiäravsnittet, där vi helt enkelt försöker fördjupa oss i vissa frågor och ta fram nyanser. Där vi inte bara vill hamna i det binära svart eller vitt, utan faktiskt ge lite mer nyans och lite mer färg till diskussionen.